Det är torsdagen den 9 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Nu har både Israel och Hamas accepterat det första steget i den amerikanska fredsplanen för Gaza. Den innebär ett eldupphör i stridigheterna, en israelisk reträtt, att den kvarvarande gisslan ska släppas samt att Israel ska frige ett antal palestinska fångar. Det här har ni säkert hört talas om, det här skedde ju under dagen idag. Men hur ska man då förstå det här? Innebär det här att det verkligen kommer att bli fred? Och hur ser sannolikheten ut att de övriga delarna i Donald Trumps fredsplan också kommer kunna realiseras? Exempelvis att Hamas ska avväpnas? Och väntar i så fall efteråt för Gaza och för Israel. Det är dagens ämne och det är glad att hälsa två gäster välkomna. Nämligen Adam Sveiman, politisk redaktör på Göteborgsposten. Varmt välkommen hit, Adam.
Tack så mycket.
Och så Olof Ehrenkrona, min kollega på sidan. Varmt välkommen du också.
Tack, tack.
Innan jag börjar ska vi säga att vi spelar in det här avsnittet torsdag eftermiddag. Så det är mot bakgrund av nyhets- och kunskapsläget just då. Det är ett viktigt påpekande för det kan ju snabbt förändras. Jaha, Adam, nu ska första fasen i Donald Trumps fredsplan vara i hamn. Hur stort steg på vägen mot fred skulle du säga att det här är?
Alltså, jag tror man ska skilja mellan fred och vapenvila. Att släppa gisslan är ett jättebra steg mot vapenvila. Och om Hamas sedermera avväpnas och avlägsnas eller åtminstone accepterar att de inte styr längre, då tror jag att det är ett steg mot fred.
Okej. Okay. Olle, hur bedömer du det som har skett idag? Hur stort är det?
Nej, men det är väl ungefär som Adam säger. Fred är ju någonting mer än frånvaron av krig. Det gäller även här. Mm. Och det finns många steg på vägen, men det vi absolut kan glädjas åt än så länge, det är ju om gisslan faktiskt friges. Mm.
Ja, Adam, vad säger du om det? Det är väl sagt att det ska ske ganska snart. Inom 72 timmar var ju enligt Vita husets plan. Och det är ju i så fall senast måndag då. Kommer de verkligen släppas, tror du?
Jag hoppas det. Jag vet inte. Det är så att det här är ju Hamas främsta trumfkort. Att behålla någon. När de inte har det så står de kvar i Gaza, ruiner och med en ganska tunn makt över palestinierna dessutom. De decimerade Hamas. Så att jag tror att släppa dem gisslan, det är otroligt stort. Men jag tror det när jag ser det. Mm.
Precis som båda säger, att släppa gisslan skulle ju vara ett otroligt stort steg framåt och naturligtvis väldigt glädjande. Olle, är det så med dig också? Du tror det när du ser det?
Ja, jag tror det när jag ser det. Och det är som Adam säger, det är absolut Hamas enda trumfkort i de här överläggningarna. Och vi har ju sett gisslan friges tidigare. Och vi har ju sett då att det har aldrig varit alla. Och det har skett under sådana former så att det har varit rätt förnedrande faktiskt. Så att hur Hamas väljer att spela det här de närmaste 72 timmarna, det vet vi inte.
Mm. Jag ska påminna er, ni lyssnare som inte minns det har ju varit en del ganska märkliga och osmakliga ceremonier i samband med det. Adam, vad tänker du om det? Sättet gisslan nu släpps, är det också någonting man ska hålla ögonen på?
Jag vet inte om det är avgörande egentligen. Faktiskt, alltså jag har svårt att se att de skulle göra det, Hamas. Alltså om de nu vill på något sätt överleva det här. Det kan ju vara så att de beräknar att om vi inte släpper gisslan, då kommer Israel göra slag av saken och även gå in i Gaza City, vilket man inte har gjort särskilt mycket sedan tidigare. Och då är det slut med oss. Och det kan vara så att det här är ett sätt att köpa sig tid. Och vill man göra det, då gör man kanske inget spektakel av det. Mm.
Vi hade ju en vapenbila tidigare i år, det var den som slöts i januari och varade några månader, men den kunde ju så att säga inte fullföljas och Hamas levererade inte på den och Israel återinledde sen stridigheterna. Olle, den här gången, hur var det då? Är det någonting som skiljer sig nu? Hur ska vi tänka kring det?
Nej, alltså, det finns en betydande risk att mönstret upprepas igen. Det går inte att komma ifrån. Även om känslorna är starka idag, många är glada och Expressen menar väl att Trump fortfarande världens hopp, så är det väl så att det finns många intressen i det här som vill sabotera en uppgörelse.
Mm. Adam, om du jämför med situationen, den förra vapenvilan tidigare i år och den vi har nu, eller verkar ha nu?
Jag tror den stora skillnaden är att det är så många fler som är med på tåget, så att säga. Alltså den här 20-punktsprogrammet som har kommit från Trump, han har ju fått med stora delar av den muslimska världens främsta statschefer på det här. Det här fördraget har också stöd av en majoritet av den israeliska befolkningen, både vänstern och högern, förutom extremhögern, är med på det här. Och det här är ju inte bara en chans till en vapenvila, det är ju en chans till någonting mer. Men även här så är det väldigt, väldigt svårt att liksom vara säker på sin sak. Men om varje, så att säga, byggsten av det här faller på plats, kanske finns det möjligheter till någon sorts fred och stabilitet. För att det här handlar inte bara om avsaknaden av strider, som Olof påpekar, utan fred är ett helt annat steg och som är betydligt svårare att ta egentligen. Men det här 20-punktsprogrammet innehåller ju beståndsdelarna för att göra det faktiskt.
Mm. Vi ska övergå till det. Jag ska bara kolla med Olle att nu är fler länder i regionen med på detta och att det finns ett bredare stöd i det israeliska samhället då med undantag för extremhögern. Ser du också att är det viktiga skillnader?
Ja, och jag skulle lägga till där att själva planen som ursprungligen är utarbetad av Tony Blairs kontor och som har haft Jared Kushner som fadder, den är ju mer seriös än någonting tidigare som har kommit ut och som har haft ett framtidsperspektiv. Så att det här är ju den bästa optionen vi har sett hittills. Men om det sen räcker, det tycker jag är svårt. Alltså Hamas är ju en dödskult, och det är en terrororganisation som har förgreningar över hela världen i stort sett. Och vi har ett Iran som rimligtvis inte är så förtjust i det som händer nu. Och vi vet inte riktigt heller hur långt den arabiska världen är beredd att gå om det skulle visa sig att det kärvar till sig.
Mm. Ja, innan vi går vidare ska jag bara kolla en till sak med Adam. Netanyahu på hans sida av politiken och den allians som han bygger sitt regeringsinnehav på, kan det bli problem där eller kommer det bli problem där? Hur ser du på möjligheterna och riskerna där?
Jo, det är redan problem där förstås, men det är så här att om han inte accepterar det här, han har ju redan accepterat det här fördraget rakt av, skulle han inte göra det så skulle det, jag vet inte, gå så långt som att det skulle bli revolution i Israel. Men det skulle det bli. Det går inte att tacka nej till det här. Det går inte att omfamna det här fördraget. Han skulle göra sig ovän med hela befolkningen och Trump och omvärlden, så att, i ännu större utsträckning än vad han har gjort. Så att, han måste acceptera det här. Om de kommer kivas, det kommer nog bara, jag tror det kommer drabba Smotrich och Ben-Gvir som är hans kollegor. Så att han får vända dem ryggen och ta den risken. Det är det värt, tror jag. Det kalkylerar nog även personligen för sin egen politiska överlevnadsskull.
Mm. Vill du kommentera det, Olle, hemmafronten för Netanyahu?
Ja, han gjorde ju en markering idag att avtalet skulle inte träda kraft för Israels del för regeringen hade godkänt det klockan. Vi möter idag klockan 17, tror jag att det var.
Mm.
Och det var ju en markering av antingen så var det för att lägga plåster på såren i de extrema ministerkretsarna, eller också så var det en realitet. Det vill säga att regeringen kanske skulle kunna säga nej. Jag har svårt att tänka mig att han klarar av att så isolera Israel som det skulle bli om han sa nej till det här. Och det här har ju tillkommit därför att Trump har tröttnat på Israels beteende tidigare.
Om vi tittar på då hela 20-punktsprogrammet som då har lagts fram från Vita huset och Donald Trump. Adam, du skrev tidigare i veckan att det är Palestinas bästa chans för en fred och en framtid. Kan du utveckla det?
Ja, därför att det innebär att palestinierna, i alla fall i Gaza, inte styrs av Hamas. Och Hamas styre har i en 20-årsperiod inneburit att alla chanser till fred och samexistens med Israel, alla chanser till att utveckla ett fredligt och välfungerande samhälle med stort stöd från omvärlden, både politiskt och finansiellt, det har helt kastats i sopkorgen genom att ständigt söka konflikt med Israel, ständigt investera i tunnlar, raketramper och annat, och att bli kvitt Hamas en gång för alla och få stöd av den arabiska världen, vilket det handlar om i stor utsträckning, att få finansiellt stöd, få till en sorts icke-politisk interimsstyre. Alltså det är ju den absolut bästa chansen för Gazaborna. I synnerhet eftersom Hamas just nu upprätthåller sin resterande makt i området med terror mot den egna befolkningen dessutom. Så att det är det absolut bästa som kan hända dem, tror jag, i det här läget.
Mm. Olle, vill du komplettera någonting där?
Ja, jag skulle lägga till då att vi har ju en situation på Västbanken också som är djupt problematisk för Palestina i och med bosättarnas beteende mot den palestinska befolkningen. Och ska man få ordning från palestinsk utgångspunkt på situationen på Västbanken och förhindra en israelisk fullständig annektering, då är den här uppgörelsen ett nödvändigt steg på vägen, skulle jag säga.
Mm. Alltså som lekman tycker jag när jag läser igenom de här 20 punkterna, de verkar ju bra för Israel givetvis, för palestinierna, för länderna i regionen. De jag kan komma på emot där, det är Hamas förstås, Iran och övriga liksom radikalt islamistiska krafter i regionen som vill föra liksom heligt krig mot Israel. Men alla andra är väl egentligen vinnare, tänker jag. Eller Adam, är jag för naiv då?
Alltså jag tror det är så här att det finns ett väldigt stort tryck från befolkningar i en rad arabiska länder att vara hårdare mot Israel. Men jag tror att de här statsöverhuvuden, många av dem förstås väldigt auktoritära, inser att för stabilitetens skull så är det här bra. Alltså Hamas är ju oerhört impopulära hos den egyptiska juntan exempelvis. Så att jag tror man rent realpolitiskt så ser man det här som en framgång och någonting som ytterligare försvagar Irans inflytande i regionen, som ju redan är betänkligt liksom försvagat i och med att Assad-regimen har fallit. Mm. Så det finns ett realpolitiskt nivå, och sen så finns det en sån opinionsnivå. Det är ju många som såklart stödjer Hamas i den här regionen. Det ska man inte sticka med stol med. Det här är också länder som inte är demokratier, där deras statsöverhuvuden kan tycka och tänka helt andra saker och agera på ett annat sätt än vad befolkningen vill att de ska göra.
Mm. Men om vi tittar längre fram i planen då, det här med att Hamas ska avväpnas helt enkelt. Alltså Olle, jag tänker, om Hamas avväpnar sig, lägger ner sina vapen, slutar sin kamp och får gå hem då, visserligen mot att de slipper bli straffade, men finns Hamas kvar då om de inte är liksom en stridande part? Alltså är inte det en kapitulation för deras del? Ja, och kommer de i så fall gå med på det?
Vad har man använt för ord i den här planen, skulle jag vilja veta. För att det var ett läge där man bytte ut avväpna mot decommissionary. Det vill säga ett svagare uttryck. Jag tror ju att det praktiskt är väldigt svårt att avväpna Hamas i den meningen att det kommer att finnas terroristceller lite överallt. Och det kommer att finnas länder i den delen av världen som ger dem en fristad. Men det är klart att Israel går ju militärt förstärkt ur den här konflikten. Politiskt försvagat skulle jag säga, men militärt förstärkt. Och Syrien har man tappat, Iran är väldigt försvagat. Så att det är klart att det dröjer innan det kan hända. Om det här nu fullföljs, då kommer det att dröja innan det går att formulera en ny attack mot Israel. Men Israels sätt att klara det här är ju att få till stånd en vettig uppgörelse med palestinierna på Västbanken som innefattar Gaza.
Mm. Vad tänker du om det, Adam? Alltså realismen i att avväpna eller decommission Hamas, en sån irreguljär makt. Alltså jag menar, det kan väl vara så att varje kombatant gräver ner eller gömmer undan sitt vapen, men man kan återuppstå snart igen, tänker jag. Eller hur ska man förstå det där?
Alltså det är ju den stora frågan. Det är precis så som Olle säger. Det kan vara svårt att se att det skulle ske. Men i det här programmet så står det att Hamas och inga andra till Hamas angränsande fraktioner ska ha någonting att göra med det framtida styret av Gaza, varken direkt eller indirekt. Mm. Och man vill både avväpna dem, sen vill man ju ha en fredsbevarande trupp där man hoppas, och det här tror jag när jag ser det, att arabiska stater och USA ska tillsammans så att säga, bevara freden där och utöva våldsmonopolet, eller inneha våldsmonopolet snarare. Och det låter som en helt fantasilösning faktiskt, för att det har varit så otänkbart tidigare. Så att Hamas måste ju gå med på att frivilligt lämna ifrån sig vapen, för jag har väldigt svårt att tänka mig att arabiska stater i en fredsbevarande trupp skulle strida mot Hamas för att tvångsavväpna dem.
Mm. Vad tänker du om det, Ola? Alltså, arabiska styrkor, amerikanska styrkor ska utöva våldsmonopol över Gaza och avväpna Hamas och strida mot dem i värsta fall. Steget dit känns långt.
Ja, och den teknokratiska kommittén skulle på något sätt också ledas av Donald Trump. Så jag tror att det krävs större uthållighet än så för den här teknokratiska...
Var inte Blair inblandad på något sätt?
Jo, Blair skulle vara exekutiv ledamot på något sätt. Vi vet inte hur...
Det är ganska dimmigt framtiden.
Det är mycket dimmigt och jag tror att Trumps medverkan riskerar att bli väldigt kortvarig och väldigt fladdrig i så fall. Men däremot så tror jag väl att om man kan beslagta deras vapen som finns kvar nu i Gaza, då är det viktigt i och för sig. Va? Men det stora problemet tror jag kommer att uppstå i och med att det finns celler överallt. De kan byta namn, de kommer att repliera på Hamas sympatisörer, på Palestina-vänsters sympatisörer runt om och IS-folk. Mm. Så alla har det gemensamma intresset att tillsammans med Iran utplåna Israel.
Mm. Okej, okay. Det låter ju förstås dystert. För jag tänker ändå, Adam, att ändå det här avtalet har blivit av så här långt, att det som har skrivits på idag, är det ett tecken på att Hamas har blivit så allvarligt försvagat och pressat att man inte längre förmår föra den kamp man drog igång, eller är det också en skenbild? Vad tänker du om det?
Jag tror inte det är en skenbild. De är försvagade. Alltså, det är bara objektivt konstaterande. De är försvagade. De har inte lika många allierade. De är tillbakaträngda i Gazaremsan. Det finns betydande andra grupper som ibland strider mot Hamas, både klaner och andra som har så att säga, starka fästen i södra Gaza. Hamas fäste just nu är ju Gaza City. Israel hotar ständigt med att även anfalla där. Man har inte gått in, som jag sa tidigare, lika mycket just i Gaza City. Så att de ser väl hur kan de rädda sig i detta läge. Islamiska jihad har ju gått ut i den andra stora gruppen förutom Hamas. De har ju gått ut och sagt att de kommer att fortsätta kampen alldeles oavsett. Så redan det är ett illavarslande tecken att det här kanske, även om Hamas skulle få för sig att det är så här vi kan överleva på sikt och fortsätta kampen, så kanske andra kommer fortsätta att vilja strida. Mm. Så att det kan mycket väl bli varken hackat eller malet, det vill säga att möjligtvis släpps gisslan, vilket förstås är bra, men att det sen blir svårt att få till någon sorts fredsbevarande trupp, få in biståndssändningar, vilket också stipuleras i det här avtalet. Så att det finns fortfarande ganska många frågetecken, och det är inte säkert att Hamas är tillräckligt starkt att vara så att säga den dominerande aktören i vad som händer framöver. Det finns andra grupper, och som Ola säger, grupperna kan omvandlas, omformuleras och så vidare.
Mm. Jag tänker på en annan gång det blev inom citattecken då fred i Gaza. Det var ju 2014, över 10 år sedan. Den gången sa man att det var en seger för Hamas, eftersom organisationen då helt enkelt fanns kvar efteråt, efter att Israel dragit sig undan. Israel förklarade sig nöjda med, då med att man hade förstört tillräckligt med tunnlar. Sen vet vi vad som hände 9 år senare, efter att Hamas hade byggt upp tillräckligt styrka. Ja, riskerar den här eldupphören att bädda för ett nytt Hamas-angrepp om några år igen? Så får vi se samma visa igen. Vad tror du, Olle?
Nej, men det är det som är så viktigt. Alltså, Hamas har ju haft en bas i Gaza som de har kunnat expandera från. Mm. Och det har gett dem relevans i den här konflikten. Nu försvinner den relevansen när de försvinner från Gaza.
Om de gör det.
Om de gör det, ja. Precis så. Och då är liksom frågan, vad blir den nästa basen? Och det är där jag menar att om Israel ska ha en långsiktig lösning på det här, då måste man komma överens med palestinierna, framförallt i Ramallah då, på Västbanken. Och sen så måste man låta Gaza återuppbyggas på ett vettigt sätt. Det funkar inte, och det var väl det som Blair bidrog med. Det funkar inte att deportera alla palestinier till något nytt ställe. Det är bara inte görligt. Och det fungerar heller inte att ha en lösning som utesluter de palestinska företrädarna. Det går heller inte. Och tvåstatslösningen är än så länge den lösning som är rimlig.
Mm. Vad säger du om det, Adam, att det är ändå där dit Israel behöver sikta och då behöver någon form av kontakt med någon form av palestinska företrädare ändå göra så att avtal slutas där?
Det förutsätter att man har ett styre som förmår ha kontroll över sitt territorium, sin egen befolkning, som fungerar och som inte utgör ett absolut hot ständigt mot sitt grannland. Och detta har varken egentligen palestinska myndigheten har klarat det hyggligt, men inte heller jättebra. Och Hamas har inte ens haft avsikten att vara en stabil partner för en tvåstatslösning. De är ju inte intresserade av en tvåstatslösning, de är en enstatslösning. Mm. Så att det är klart att som mål är det utmärkt. Men man kan ha många mål här i livet och de är inte så att säga, möjliga att nå bara för att man tycker det. Så att, jag tror definitivt att man ska sikta på en tvåstatslösning. Men det är väldigt, väldigt långt dit och det handlar inte bara om att Hamas måste bort från Gaza. Deras finansieringsinfrastruktur måste också bort, det vill säga Qatar måste, som har gett jättemycket pengar till Hamas, måste involveras här. Och här tror jag att Trump har någon sorts möjlighet att betvinga dem. För jag tror att annars kommer det bara fortsätta. Och som vi såg med PLO under 1900-talet, PLO hoppade runt från land till land. De var i Tunisien, de var i Libanon, de var i Jordanien. Och det var ett evinnerligt liksom, krigande på olika fronter, på olika sätt med mycket terrordåd. Så att säga tvåstatslösning och hoppas att det kommer på något sätt avgöra det här på sikt. Jag tror inte det. Jag tror att det måste hända någonting inom också, tror jag, så att säga, arabvärlden, det kommer till inställningen. Hur vill man förhålla sig till så att säga, problemet för palestinierna som finns?
Mm. Olle, vill du kommentera?
Men det är nog alldeles riktigt. Och det är därför jag betonar då att israelernas politik gentemot Västbanken kommer att avgöra väldigt mycket av om det verkligen blir fred eller inte. För att låter man bosättarna härja fritt, som de gör nu, fullföljer man sina planer för att dela Västbanken till exempel, då kommer de i arabvärlden som är beredda att göra upp med Israel på lång sikt, då kommer de att dra sig ur och då kommer man att ha samma problem igen som vi har haft med PLO och som vi har haft med Hamas.
Jag har sett en del kommentatorer diskutera att man ska se det här i en större bild och då med amerikanska kontakter med diverse olika arabländer. Det har ju pratats om Abraham-avtalen som slöts 2020, att det skulle kunna bli nya sådana och att eventuellt nya arabländer skulle erkänna Israel då. Och att ja, hela Hamas spel med från attacken den 7 oktober var ett försök att hindra det. Adam, vad tänker du om den utvecklingen? Är det någonting som ligger i korten?
Kanske om några år. Jag tror inte det är läge att tänka på den biten nu. Alltså, om det är någonting som Trump kan ha som förtjänst i Mellanöstern är just att föra samman de här parterna. Det var ju det som hände under hans första mandatperiod. Det var på något sätt att han vände på resonemanget kring hur man löser fred i Mellanöstern. För att tidigare var den så att säga, förhärskande doktrinen att först måste man lösa en tvåstadslösning och med det så kommer allting på något sätt magiskt lösa sig därefter. Han vände på det och sa, men tänk om vi hittar sätt att närma Israel och andra länder i regionen först och se om det i sig kan vara en brygga till att försöka fixa en tvåstadslösning. Och jag är beredd att hålla med om den strategin istället, för jag tror att man måste involvera de dominanta arabiska länderna i regionen för att fixa det här. De måste vara med, de måste vara involverade. Också för att hjälpa palestinierna, så att jag tror inte att man kan sitta så passiv som Egypten har gjort hittills, utan man får nog vara mer aktiv och försöka lösa det här. Och för övrigt håller jag med Olle helt och hållet om att jag tror att ett stort hinder på vägen ifall det här ska fixa sig, även med framtida liksom, ett utökat Abraham Accords, så är det definitivt det här med bosättningarna på Västbanken. De borde dras tillbaka och minskas i storlek. Jag tror det ska vara ett jättebra steg för Israel och visa sig en god gest.
Mm. Ja, Olle, de stora arabiska grannarnas roll. Alltså, vad tänker man i Kairo? Vad tänker man i Qatar? Alltså, vilken roll spelar de och hur ska man...
Jo, men alltså... de har rätt i det här med arabvärlden. Alltså, vi får inte glömma att även om Saudi inte skrev under avtalet så har de haft en lång process där de har mjukat upp sina relationer med Israel och godkänt israeliska pass, och det har varit israeliska affärsmän där. Det tror jag är väldigt viktigt faktiskt, att Israel också är involverad i den här skapande processen med de arabiska grannarna. Men just därför är det så viktigt också att Israel visar den goda viljan på Västbanken. För det skapar ju legitimitet också i arabvärlden för de här uppmjukade relationerna med Israel. Och framför allt för respekten för Israels fortsatta överlevnad. Mm. Iran är utomordentligt inne på att Israel ska utplånas. Och alla de här dödskulterna, islamska jihad och Hamas, och de är ju också det. Och här har vi ju problemet att det är just dödskulter. För dem är ju martyrskapet något eftersträvansvärt. Och det lockar fram terrorhandlingar.
Mm. Men vi ska börja sy ihop det här. Jag inser att det är mycket som hänger i luften här. De närmaste dagarna, om jag tolkar det båda rätt, det här med gisslan kommer att bli en väldigt viktig temperaturmätare inför vad... Släpps inte gisslan så är det svårt att komma vidare. Eller Adam, det är det första vi ska hålla ögonen på, så att säga.
Det är det, och om sen Israel lämnar så som de har lovat att lämna. Det är de två första stegen.
Ja, och det här kommer vi få svar på då under helgen helt enkelt.
Förhoppningsvis.
Ja, Olle, är det där vi ska hålla ögonen först också?
Ja, det är det. Samtidigt så är ju den amerikanska politiken har ju varit att hela tiden skjuta på tidsfrister, om jag uttrycker mig försiktigt. Det är det som har gällt gentemot Putin och det som har gällt här också. Och även om vi så att säga gläds åt det amerikanska, det Kushnerska och Blairska och amerikanska initiativet nu, så man har ju låtit det här hålla på också väldigt länge. Alldeles för länge.
Men om Hamas fortsätter att förhala som man gjorde förra gången och säger att vi måste tänka lite till och det får ta ett tag till, och så ledsnar israelerna och börjar bomba igen, då är vi tillbaka på ruta ett igen, eller?
Risk för det, absolut. Det är det som har varit det normala i den hela den här krisen ända sedan 1978, i Camp David-avtalet.
Mm. Okej, vi ska ta och sagt sig ihop. Adam, är det något ytterligare du vill lägga till som du tycker är viktigt att lyssnarna har med sig från vår diskussion här? Eller om vi ska sammanfatta vad det är som egentligen händer, om man ska hänga med vad som händer?
Jag tror man ska vara väldigt vaksam på om Hamas försöker förhala. Mm. Eller om det faktiskt är så att man lämnar ifrån sig gisslan och väljer att ta nästa steg. Men om det här dras ut några veckor och man kan inte hitta all och så vidare, då tror jag det mycket väl kan vara så att det här kriget fortsätter. Så man ska vara väldigt... De kan säga en sak, men man ska se vad de gör.
Så om vi har då ändå alla överlevande gisslan släppta på måndag, då är det en stor grej. Då kan man verkligen säga att vi har kommit en bit.
Det är jättestort.
Ja, Olle?
Ja, det kan man. Men jag menar att man ska också hålla ögon på toleransen för att Hamas krånglar. För jag tror att de kommer att göra det på ett eller annat sätt. Va? Och då är det väldigt viktigt att det inte bara sägs enough is enough i Jerusalem, utan att det faktiskt också sägs enough is enough i Washington.
Mm. Och där ser du risk att man kommer låta Hamas trilskas?
Ja, det finns ju tyvärr en förhistoria här med Trumps sätt att föra diplomati. Det är starka ord och det är många hot och sen så... Och det ska sprängas och det ska bombas. Och sen så händer ingenting och då så drar han sig tillbaka.
Mm. Okej, det är väl så vi kan sammanfatta läget just nu. Det är som sagt eftermiddag, torsdag den 9 oktober, och mycket kan ju hinna ske de allra närmaste tiden. Men stort tack både Olof Ehrenkrona och Adam Sveiman för att ni medverkar idag. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också med idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.